En fantastisk vacker melodi. Alltså. Det är en fröjd att få gå upp och predika efter de tonerna. Vad duktiga, det är så bra. Kollans Lidköpings musikkår är bäst. Ja, jag ska, det är ju söndagen före domsöndagen idag, och vart gjorde jag av min text? Och jag ska inleda med att göra en liten repris ifrån förra söndagen. Ni som var där då när vi sjöng om hemlandsånger och tog upp det temat med hemland och så. Så gjorde jag en liten redogörelse för hur man har sett på det här med evigheten genom historien. Det är inte så där förfärligt entydigt. Jag sa ju det, jag berättade en liten lustig historia om vad Mark Levengood som frågade ett barn vad en mormor var för någonting. Och barnet svarade, en mormor är en person som hela släkten har kommit ut igenom. Och för att göra en koppling till den då, så är det så att allt som har med kristenhet att göra i Sverige och i norra Europa har kommit ut genom Martin Luther. Så är det bara rent ideologiskt. Det går inte att diskutera. Sen har det kommit influenser från andra håll. Corinne här som kommer ifrån orientaliska kyrkan, armenisk-ortodoxa kyrkan, har en helt annan liksom kanal för sitt grundtänkandet. Men ändå när vi pratar om Jesus så pratar vi om samma person. Det upptäckte vi efter 10 minuter. Så att det är inte det handlar om, utan det är själva synen på det här. För det är mycket teoribyggnader. Man kan säga att det i huvudsak finns två stråk av det här. Det ena grundar sig i Augustinus, som i sin tur har plockat det från Platon, filosofen Platon. Och där så slutar allt med att den här jorden, så att säga, den här världen suddas ut, bort, försvinner. Och sen så placerar han allting i en hinsides miljö, i någonting annat, en dimension av, som inte liksom är fysisk på det sättet. Och det är ju Platon i grunden. Och det gjorde Augustinus mest för att han var så fixerad vid begreppet rätt, det rättsliga. Det var det som var hans stora fråga. Och Luther då i sin tur är Augustinus kompaktkopia, skulle man kunna säga. Martin Luther har hämtat sin inspiration från Augustinus. Men inom urkyrkan då, eller de första kyrkofäderna, så fanns det också andra personer, bland annat en man som hette Irenaeus. Och han hade ett helt annat begrepp, nämligen recapitulatio, det vill säga återställelse. Och då hade han en bild av att den här skapelsen i sin helhet, makro- och mikrokosmos, ska liksom återställas till sitt ursprungsversion, så som det var tänkt, så som det var i skapelsens begynnelse. När Gud såg på sin skapelse och konstaterade att det var gott, till och med mycket gott. Alltså att det skulle återställas till. Det väcker också frågor. Men det besvarar också frågan som då var kanske den mest brännande. Inte rätten, utan livet. Alltså där stod polerna mellan liv och död. Ni som har hört Torsten Åhman har ju säkert hört det här några gånger. Inom den östra delen av kyrkan så är den här recapitulatio-idén fortfarande mycket mer levande än vad den är i väst. Och det har att göra med vår ständige Platon, som sagt. Det är Platons fel, till exempel, att man överhuvudtaget värderar intellektuellt arbete högre än fysiskt arbete. Det fysiska liksom är lite lägre än det andliga. Det är Platon. Och som sagt, men Irenaeus och de här gamla kyrkofäderna, även inom judisk tradition, så är det här jättekonstigt. Utan här pratar man om rekapitulatio, återställelse. Och nu ska jag läsa texten. Det var mycket inledning det här. Men jag hoppas att ni fattar någonting. Ja, lite osammanhängande ibland kan vara. Jag läser Lukas evangeliet kapitel 17, vers 20-30. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt så att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han: det ska komma en tid när de längtar efter att uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Och man ska säga till er att där är han och här är han. Spring inte dit de pekar. Rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen. Från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastat av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planerade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem andra, eller på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Jag fick en liten uppenbarelse här i våras. Det är så här att de här apparaterna känner ni ju till numera. Det är ju, det här är, det är en telefon, säger man. Det är ju inte. Det är en hel dator. Skulle man bygga den här på 70-talet så skulle den ta upp en lokal lika stor som Stenhammarkyrkan är. Säkert. Vi lever våra liv genom de här. Och jag tycker de är ganska bra faktiskt. Sen finns det en större version av de här också. Då kallas det för padda. Eller iPad. Eller surfplatta. Eller vad det är. Så det är samma grej fast större. Och en sån har jag haft. Eller har. Den där större då. Och jag har haft väldigt, väldigt bra användning av den. Jag har läst böcker i den. Jag har googlat. Jag har skött mina bankärenden. Och jag har gjort massor med saker. Men med tiden så har den här börjat att krångla. Därför att det är alltid buggar i systemen. Och jag själv tankar hem en massa skräp som ställer till det. Och så här. Sen skulle jag, nu är det ju så att förnämligt att nu kan man sätta i sjökort i de här också. Eftersom jag är på sjön ganska mycket så tänkte jag, jag skulle vilja ha sjökort i det hela plottersystemet i den här alltså. Och så skulle jag lägga, och så inser jag, det gick inte va. Därför att den här enheten som man säger var så full av virus och information som är onödig. Och då försökte jag rensa ut det här och slänga. Men jag klarade, det gick inte. Systemet är så komplicerat så att då tänkte jag, nu kommer det här att krascha. Det är bara att slänga det här. Tills någon säger då, så här, ja men har du inte, det finns, titta här, du har ju en sån här återställningsknapp där. Eller en kommando. Alltså fabriksinställningar. Du kan trycka på den. Så kommer hela maskinen återställa sig till det tillstånd det var den är man ny. Och då tänkte jag så här, nej men jag man inte kan radera allting. Det har jag förstått. Utplåna rubbet liksom. Men då får jag ju själv börja om från början. Och det är jag inte kär till. Och då, nej, säger den här personen. Den ställer om sig till det tillståndet där den var som den var när den var ny. När du köpte den, när du stod där och dräglade över den här fantastiska. Sån blir den. Och då tänkte jag så, men hur kan det gå till? Ja, det är alltså tillverkaren, sa den här personen, har tänkt på det här. Och därför lagt in ursprungstanken i systemet. Du behöver bara trycka så. Tänkte jag. Alltså, och det löser ut på mitt kommando. Ja, och så gjorde jag det. Och bling, vart han som ny. Det var mycket som försvann av det som jag hade hållit på där och skräpat ner. Det var rent, fungerade snyggt, precis som det var tänkt från början. Det var då jag fick uppenbarelsen. Precis det här gäller våra liv. Precis det här, fast våra liv. Det är egentligen det som Jesus pratar om. När han talar om Guds rike. Ah, så fungerar det. Guds rike finns inte någon annanstans, säger Jesus. Det finns inom er. Inte bara då som någon slags existentiell känsla som man kan tatuera in någonstans. Liksom carpe diem. Inte något sånt liksom. Bara, utan Guds grundinställning finns inbyggd i själva skapelsen. Konkret alltså. På riktigt. I oss också. I makrokosmos. I mikrokosmos. Och precis på samma sätt som då jag kämpar med dator eller vad det nu är, har hela mitt liv inlagda i en maskin full av buggar, feluppdaterade system, skräp och virus och allting, så önskar jag ibland att den är ren igen. Precis på samma sätt stretar vi då med livet, med synden och vår egen oförmåga, med sorgen, med döden och rädslan för det totala sammanbrottet, för kraschen. För vi har ju ändå en slags föreställning om hur saker och ting, föreställning om hur vi önskar att saker och ting vore, men även om det inte är det. Och även om det inte alltid är lätt att hitta då orsak och verkan i livets problematik heller. Alltså, det är svårt att hitta det i de där små apparaterna, och då vet vi att det är ännu svårare i livet som helhet. Så vägrar ju då ändå de flesta av oss i alla fall att ge ondskan rätt. Och samtidigt bär vi inom oss föreställningen om att hur det borde vara. Vi har den som någon slags genetiskt minne från en förlorad fullkomlighet. Det är därför vi aldrig säger att barnet har fel när det förväntar sig att den här tillvaron är fullkomlig. Vi säger inte det. Jesus äger alltså en slags rättighet till det kommandot då, i egenskap av sonen, när han har sonens mandat. Det där som verkställer återställelsen av skapelsen. Och då förstår ni att jag har tagit ställning lite här mellan Augustinus och Ireneus. Mellan Platon och Recapitulatio. Och det måste man ju göra. När Paulus säger att vårt hemland är himlen, och därifrån verkar vi också den som ska rädda oss. Som det som Annette läste. Så menar han förmodligen ingenting annat än det där gudomliga kommandot, den där orden som ska återställa skapelsen till sitt ursprungsskick. Nu var jag lite modern här med digitaliserade bilder så här. Men det var precis så här som kyrkofäderna tänkte sig det hela. Redan på 100-talet efter Kristus. Alltså bara 70 år efter Jesu död och uppståndelse. Ni kan, som är från Lidköpings missionsförsamling, ni kan fråga er pastor där, Christer Gilligren, han är också rätt påläst på det här faktiskt. Men jag sa också. Men vad gör vi då med de här läskiga berättelserna om Sodom och Noa och floden och allt det där svavlet och vattnet som skulle göra slut på allt och alla? Varför säger Jesus så till sina lärjungar? De måste ju ha blivit rädda, tycker jag. Nej, kanske inte. För att det här var ju berättelser som de kände till mycket väl. Alltså när han relaterar till det, då vet de precis. Det kommer att bli som ungefär så där kommer det att bli. Och på den tiden berättade de ju inte de här berättelserna för att skrämma folk. Utan det var precis tvärtom. Man berättade för att man inte skulle vara rädd. De här urgamla berättelserna är hjälteberättelser som säger att Gud kan besegra det onda. Och då tycker vi, ja men det var väl ett konstigt sätt att berätta hjälteberättelser på. Nej. Alltså hur har vi det idag? Titta, vad har vi för hjälteberättelser idag? Hur ser det ut? Hur berättas varenda? Alltså det här måste vara arketypiskt. Alltså alla berättelser nästan genom historien har en och samma dramaturgi. Först har man ett ursprungstillstånd där allt är bra. Sen kommer det någon form av hot. Ja, men välj valfri amerikansk film eller vad som helst som ser ni det, va? Netflix till exempel, full av dem. Först ett urtillstånd där allting är bra. Sen kommer någon form av hot eller någon slags katastrof eller någon sorg eller någonting och så vidare. Och så börjar det kämpas på egen hand. Och sen så kommer det, går inte det, så kommer det en hjälte. Och hjälten, han börjar också kämpa och fightas för oss. Och så kommer nästan hjälten misslyckas också. Nästan. Och sen klarar han sig. Och sen så krossas det onda. Och sen så är det som vanligt som det var från början igen. Varför ser varenda berättelse ut så? På 1000 miljoner olika teman. Med olika kostymer. Till och med Fantomen, va, var det här. Läderlappen, Stålmannen, Robocop, Clint Eastwood, vem som helst. Och våldsamt är det, va? Mina barn till och med sa någon gång någonting som han, det var, Bamse ska vi inte tala om. Dunderhåning inte att leka med. Till och med mina barn sa en gång så här. Alltså, pappa, finns det, jag kommer inte ihåg vilken det var någon Spindelmannen och så. Finns inte han på det? Nej, det var Batman var det. Ja, det var den där, de var helt fel. Finns inte han på riktigt? Nej, sa jag inte. Det var synd där, för då skulle han ju liksom ta koll på allt det här onda. Det är inte alltid vackra historier. Men då, alltså det är våldsamt ibland, är det, för det är riktigt läskigt, va. Och då tycker vi så här att, men någonstans så säger det liksom att det onda kan besegras. Precis, det är en sån berättelse Jesus berättar för lärjungarna. Det är klart att de inte är rädda. Alltså, berättelsen säger också samtidigt, va? Man vet det, det vet lärjungarna också. För det finns också Nya testamentet. Berättelserna säger också att på det sättet kommer Gud inte att göra mer. Inte på det sättet. För det funkar inte riktigt, va? Det där är mänskligt att hålla på. Det är inte så, jobbar inte Gud längre. Det kommer ingen mer syndaflod. Gud kommer inte skicka på oss någon världskatastrof. Det har han lovat. Istället ska han skicka en hjälte som inte ska krossa världen, utan återställa den. Det hade också lärjungarna hört sen vaggan. Därför att den messianska löftet är gammalt. Klart att de inte var rädda. De hade ju hjälten framför sig. Det är inte klart att de inte var rädda. Det de hör när Jesus berättar istället att de inte behöver vara rädda. De behöver inte fundera över hur det ska ske. Och de behöver inte heller fundera var det ska ske. Den där nyskapelsen, återställandet. Men de kommer vara lugna för att det kommer. Och ni kommer inte att missa det. Så de inte tappar modet. Så de inte tappar modet. Och då är det så här, hur kommer det så då att vi här i arvet om Martin Luther, en för övrigt förträfflig teolog. Hur kommer det sig då att vi så lätt får en känsla av hot inför domens dag? Hur kommer det sig att de inte gjorde det? Och att vi gör det? Jo, dels beror det på att vi är då inte uppfödda med de berättelserna på samma sätt som dem. Sen är det också så att det har funnits människor runt omkring oss i vår närhet som faktiskt har skrämt oss. Inte kanske med vilja, alltid. I all välmening, men det var ändå så det blev. Men framför allt, och nu, det här är viktigt. Framför allt kanske vi i grunden riktigt inte har bestämt oss för om vi ska våga tro att Gud faktiskt är på vår sida. Ja, men vi säger det. Gud är vår vän, han är vår far och han är alltihopa där. Men var bygger rädslan på dem? Är det så att vi inte riktigt bestämt oss? Ja, och jag vill mena att det här ligger i problemets natur. Att på det sättet att vår tillit är skadad. Alltså problemet med vår oro är att oron ligger där konstant så som inbyggd i själva syndbegreppet. Det gick förlorat. I beskrivningen av det fullkomliga, till exempel berättelsen om Edens lustgård i Bibelns första kapitel, så råder en harmoni mellan människan, harmoni mellan sig själv, där hade människor en mycket gedigen självkänsla. Det råder också en harmoni mellan människan och hennes nästa. Det råder en harmoni mellan människan och skapelsen i stort. Och det råder en harmoni mellan människan och Gud. Allt detta tillsammans. Oron, osäkerheten på om hur Gud vill mig väl eller inte ligger alltså inbakad i själva fallet. I den här harmonins kollaps. Vet ni varför man får invasion av virus och buggar i sin dator? Jo, för att de redan finns, de redan har det från början. Och det där ligger och hämtar hem nytt hela tiden. Så jag tar en annan sån här tanke. Vet ni varför folk kör berusade? Är det för att de har bråttom hem eller att de tror inte att det är några poliser ute eller någon sån här sak? Nej, det beror på att de är berusade. Omdömet sjunker, eller hur? Att du har problem med din dator beror inte på att du har bara har krånglat till det, utan problemet är redan inbyggt. Det är bra att du inte kör berusad. För att, och bra att inte berusa dig. För risken är att man kör berusad. Omdömet sjunker. Det är det som är problemet. Det ligger inbyggt i. Varför är vi rädda? Varför är vi då möjligen rädda för Gud? För att vi är onda? Eller för att vi inte kan göra det Gud vill? Eller är det för att Gud inte är lika god som han var före syndafallet? Nej, alltså en av vårt samfunds grundare, alltså P.P. Waldenström, en av hans stora teser alltså, var att Gud inte har ändrat sig. Problemet är att vår förmåga att känna god tillit har tagit skada under vår livsvandring genom syndafallet. Och när vår tillit sviker oss, då blir vi rädda. Rädsla är brist på tillit. Därför handlar vår frälsning, säger Waldenström, enbart om tro. Enbart om tro. Vi ska bejaka vår tillit till Gud. Allt vad vi kan. Allt annat är förkastligt. Sök och bejaka den tillit du har till Gud. Försök att hålla ut, säger Jesus. Det är ju klockrent. Försök att hålla ut. Försök allt du kan. Var inte rädd. Tro på Gud och tro på mig. Ja, vad har jag sagt idag då? Jo, jag sa så här att när en dator kraschar, då är allt hopp ute. All information förvandlas till död och bränd metall. Och vi är rädda för att mycket ska krascha här i världen, eller hur? Datorn, bilen, äktenskapet, ekonomin, gräsklippan, börsen. Men ytterst är det nog som vi är mest rädda för är att vi själva ska krascha. I datorerna då, sa jag, finns oftast grundinställningen inbyggd, dold. Gör den, men den finns där och kan lösas ut på ett kommando. Tillverkaren har tänkt på detta. Kraschen var varken då oundviklig eller ens ödesbestämd. På samma sätt säger Jesus, så är det med oss. På samma sätt med oss. Med jorden, skapelsen. Gud har tänkt på detta. Det är klart han tänkte på det innan han sa, det var gott och till och med mycket gott. Det blir ingen krasch. Det blir återskapelse. Återfödelse där inget går förlorat ytterst. Lita på mig, säger Gud. Ge inte upp. Det ligger inbyggt liksom, i er. Inom er. Ni bär det med er dag och natt. Och när ni tror, då kan ni till och med se det. Bli inte bitter därför. Bli inte cynisk. Bli inte hård. Var inte rädd. Återställelse, recapulatio. Kommandot för världen kommer att lösas ut när tiden är mogen. När tiden är mogen. Häng i bara. Amen.